Radioplay.
Det är ofta bra att vara först, men man ska inte vara för tidig. För om man har taskig timing så kan den bästa idé sluta i en misslyckad affär.
Och det ska vi grotta ner oss i med den här webbpionjärhistorien från den tid när man sa surfa på nätet och postorder istället för e-handel.
Välkommen till Misslyckade affärer. I Radio Plays poddstudio sitter Andreas Utterström och jag, Mattias Bergman, uppkopplade med toppmoderna 14.4K-modem. Minns du det ljudet?
Oh ja. Mm.
Försök att glömma bort allt vad internet är. Glöm Google-sökrutan, glöm Safari, glöm Wi-Fi, glöm appar och glöm smartphones. 1996 är internet otroligt nytt och otroligt litet. Bara 3% av svenskarna är ute på nätet, som man säger. De kör Netscape, Navigator och Internet Explorer för att komma ut och kunna läsa lite nyhetssidor. Sveriges viktigaste sajt, aftonbladet.se, det ser ut som någonting som ett förskolebarn skulle kunna designa idag. Video finns inte. Texterna är pixliga och bilderna lågupplösta. För om filstorleken är för hög tar det många minuter att ladda hem sajten. Eller hemsidan, som man säger vid den här tiden.
Sist en datanyhet.
Från och med imorgon så kommer Rapport 16-sändning att också sändas över datanätet internet.
Ja, poängen är att du kan titta precis när du vill och du kan också välja precis vad du vill se eller läsa eller höra. Du som tittare är inte helt beroende av den som sänder ut.
Och imorgon är det alltså premiärdags.
Det låter primitivt. Och då är ändå Sverige i världens absoluta framkant när det gäller internet. 1996 är internetpaketet årets julklapp. Kvällstidningarna gör långa listor med bra webbsajter som man får sitta och skriva av in i sin browser.
Det kommer jag ihåg. Jag hade då när jag gick på första året på universitetet 97. Då hade jag alltså en gammal hedlig filofax och då kom jag ihåg att på slutet så hade jag långa webbadresser uppskrivna för att man var tvungen att slå in dem och så råkade man skriva hash istället för dash.
Ja.
Och då blev allting fel.
Ja, absolut. Och nu skickas också de första jobbmailen, kanske med klienten Eudora. Och om din kompis är riktigt cool så har hon kanske en Algonet eller Swipnet-adress.
Minns du din första mailadress?
Jag minns min första mailadress. Den var på Hotmail. En webbtjänst som du fortfarande använder.
Som skräpadress igen. Jag minns min, den var andreas.utterstrom@fof.mh.se. Det var den som gick då till mitt högskolan i Sundsvall.
fof.mo.se, fantastiskt. Mm. Ja, någonstans här så börjar nätet bli en plats där man ska vara. I TV3 går till och med ett program där folk tävlar om vem som först kan få fram en viss information på nätet. En svår tävling eftersom det inte finns några bättre sökmotorer än Yahoo och Altavista.
Hur skulle den tävlingen se ut idag? Nämligen att man skulle värdera vad som är sant och inte kanske då?
Ja, kanske faktiskt. Sociala medier där privatpersoner kan bli kändisar, det finns inte på kartan än. Men om man är ett företag, då bör man nog skaffa sig koll på det där internet. I synnerhet om man är ett riktigt stort och riktigt viktigt företag. Och det är posten. Inte nog med att den här kolossen är 300 år gammal, den är knappt konkurrensutsatt heller. Posten är brev- och paketföretaget. Posten har kontor i varenda ort i Sverige. Minsta barn känner igen loggan med det gula posthornet. Och alla företag använder postgirot för att överföra pengar. Som i många maskinbyråkratiska bjässebolag är det nog inte så många på posten som nu anar att internet kommer att förändra det här företaget totalt. Men några är det som begriper. Och i toppen på posten sitter några starka karaktärer som fattar att World Wide Web, HTTP och TCP/IP, det är framtiden. Ta till exempel den före ministern Rune Molin, 65. Han är styrelseordförande i posten. Men som den sosse och LO-man han är, har han också insyn i tidningen Aftonbladet. Och de är supertidiga på internet.
Delägare i Aftonbladet, en gång i tiden helägare av Aftonbladet.
Ja, precis. Rune, han kan till och med knacka HTML, alltså märkspråket som man bygger upp enkla sajter med. Eller se på Ulf Dahlsten, 50 år, som är postens vd och därmed en av de viktigaste företagsledarna i hela Sverige. Han har pluggat på KTH på 60-talet och är teknikglad. Och så finns Bengt Norin som är drygt 40 och är chef för Postens affärsutveckling sedan bara 4 år tillbaka. Han är ute på internet varje dag, vilket anses närmast unikt för en svensk chef. Bengt Norin brinner för att göra det här gamla bolaget digitalt. Och han vet vad en server är för någonting. Men vi får inte heller glömma Börje Österholm, 53. Börje Österholm är brevchef på Posten, ofta klädd i cowboy boots och ständigt arg på faxen. För Sverige är ett... Ja, men det är sant alltså.
Jag tänker att det kanske är som den här den här filmen Office Space, när de spör en skrivare, att Börje Österholm kanske ute och spör faxen på ett fält med ett baseballträ i handen.
Ja, du får höra här, för att Sverige vid den här tiden är ett av de faxtätaste länderna i hela världen. Vi älskar faxen så mycket att tidningen Cafés Kjell Hägglund skriver en krönika där han förutspår faxcaféer där svenskarna ska sitta och dricka kaffe och faxa till varandra. Men Börje Österholm, han gillar inte faxen. Han brukar stå och sucka oroligt på sitt kontor över faxandet och säga:
snart slutar de skicka brev och börjar skriva till varandra elektroniskt.
Ja, och det kommer ju Börje Österholm att få alldeles rätt i. Men när vi sitter här idag så är det ju lätt att vi flinar lite över det här snacket kring internet och att det var lite omoget vid den här tiden. Men det är ju för att vi sitter med facit. 1995-96 är det helt otänkbart att Sverige om 20 år har fått fram några av världens bästa entreprenörer. Och just internet är där de har tjänat sina miljarder. Vi pratar Daniel Ek, vi pratar Notch.
Och influencer är ett helt okänt begrepp.
Ja, ja, det är klart att det är. Nu. Det var ju en duktig nedtagning efter Daniel Ek och Klarna här, men okej. Nej, på den här tiden i mitten på 90-talet är alla inte ens överens om vilken teknik det är som kommer att slå på internet. En del håller på med BBS-er, andra håller på med World Wide Web. Internet har börjat som ett sätt för forskare i USA att kommunicera med varandra, och det är inget kommersiellt påfund. Nätet är så litet att man till och med räknar hur många sajter som finns, och det är inte mer än sådär 150 miljoner i hela världen. Det är som att man ser på internet som vilket medium som helst, som en avgränsad bransch. Inte som idag, när de flesta ser det som en kanal där det utvecklas bytes, som ett elnät eller ett avloppssystem. Vi älskar ju att spegla den svenska skepticismen för nysatsningar här i podden, Andreas. Och därför så tänkte jag läsa en insändare i GP, hur den kan låta, 1996.
Göteborgs-Posten alltså.
Ja. Internet som kommunikationsmedel blir riktigt användbart först när de flesta har tillgång till det. Det krävs en viss kritisk massa användare för att det ska vara någon idé att ens fundera på att skicka e-post. Många hushåll kommer säkert att haka på och köpa dator. Men hur får man med moster Agda som aldrig har tagit i en dator och inte tänker göra det heller? Finns det då någon social nytta med det här? Det här kanske skulle läsa på göteborgska egentligen. Våra nära och kära ringer vi ju till om vi inte kan ses. Kanske kommer moster Agda och vi andra att få bättre kontakt med avlägsna släktingar och bekanta genom e-post som en komplettering till de rituella julkorten.
Ja, men jag tycker att det är ju inte så konstigt tänkt på den här tiden, därför att då kunde man inte föreställa sig att det skulle vara så enkelt att ladda upp bilder till exempel. Mm. Och att det skulle vara så enkelt att använda, som vår gamla granne Inga, 90 år, som gick från skrivmaskin till iPad. Mm. Och var ute på Facebook och kommenterade bilder på mina barn och sånt. Mm. Det var ju helt otänkbart på den här tiden, så att därför tycker jag att den där insändaren är ju inte så konstigt som den kan verka så här i efterhand.
Nej, den avslutas också så här, något cyniskt. För jag tror att branschen kommer att lyckas kränga internetanslutningar till folk. Inte för att vi behöver dem, utan genom ren rå kommersialism. Enligt principen, allt går att sälja med mördande reklam. Ja, det var Göteborgs-Posten det. Hur som helst, Bengt Norin driver nu på de andra i Postens toppnivå att de måste ut på internet. Och han får stöd av bland andra Magnus Gärdebo, Mats Hagner och Lars T. Andersson som jobbar på Postnet. Det är en del av Posten som håller på med internet. Sagt och gjort. Nu ska det här företaget som alla känner som pappersbaserat, nu ska det bli digitalt. Och bråttom är det. Inte för att alla svenskar har internet, utan för att det går rykten om att en massa farliga konkurrenter gör storsatsningar på webben. Telia tycker såklart att de är det viktigaste företaget i Sverige för kommunikation, för de har ju dragit kablarna. Nu ryktas Telia planera en stor webbsida. Och så finns ju de internationella spelarna. Om Microsoft och CompuServe ville ta tätpositionen på nätet i Sverige, då spelar det ju ingen roll hur fina de här gamla blågula bolagen är. Men vad ska Posten vara på nätet då? Ja, en idé som kommer fram är att Posten borde äga alla svenska e-postadresser. Ja, men bolaget styr ju redan hur folk skickar brev på papper. Då borde de ju få lite lite betalt även varje gång någon mejlar. Det skulle kunna ge fina pengar det. Men så blir det, som alla vet idag, inte. Istället smider höjdarna på posten nu planer för en webbsajt. Pappret är helt blankt och inte finns det särskilt mycket bra inspiration att hämta från andra heller. Men konsulter finns det, och de allra finaste kommer från McKinsey. Nu öppnar direktör Ulf Dahlsten postens plånbok. För här gäller det att tänka rätt, och det betyder ibland att det kostar lite grann. Och McKinsey tänker snabbt, dyrt och bra. Sen har konsulterna långa, långa dragningar för gruppen som leds av postens extremt energiska, stenhårda, erfarna projektledare Kerstin Wennerström, som kommer från det gigantiska IBM. Grejen med nätet är enkelt uttryckt intressegrupper som utbyter information med varandra, förklarar McKinsey. Om jag är intresserad av, säg, fiske, då vill jag kommunicera med andra som också gillar fiske och som vill läsa innehåll om fiske. Om man når de här intressegrupperna, då kan man bygga en handelsplats vid sidan om innehållet och sälja saker. Men McKinsey varnar posten. Det här är ett högriskprojekt. Men det bryr sig Bengt Norin och de andra inte om nu. McKinsey har skrivit en affärsplan som är så omfattande att ingen uppges orka läsa igenom allting. Men de har också en förenklad modell som ser ut som en hamburgare. Brödet på toppen är det som möter slutanvändaren, alltså vi nätsurfare. Och det som vi idag skulle kalla för gränssnitt då. Och brödet i botten, det är det som sitter under huven tekniskt. Det är backend idag. Och köttet i mitten, ja, det är innehållet. En enkel bild. Vilket inte hindrar McKinsey från att prata om den här modellen i 3 timmar.
De fakturerar per timme.
Ja, det gör de. Och lika länge varar mötena där McKinsey pratar om byggstenarna i en bra sajt. Nu ska vi se. Det är då 1. Användargenererat innehåll. Det är chattar och newsgroups. 2. Då är det information, alltså oftast text som man skriver själv och länkar till andra. Eller 3. Marknadsplatsen, där man köper och säljer saker. Tycker du det låter primitivt det här, eller?
Nej, jag tänkte på det där som du sa för en stund sedan om vad det är man vill ha ut av internet. Man har ett specialintresse, man vill prata med andra. Det är ju Facebookgrupperna eller Twitter för vissa då, som inte håller på att kasta skit på varandra utan som har ett gemensamt intresse. Så det är ju, de är ju rätt ute.
Absolut, och idag är ju e-handel en gigantisk diskussion kring. Ja, marknadsplats helt enkelt. Det är ju perfekt. För om det är någonting som posten redan kan, så är det att se till att paket kommer rätt. Om man gör en sajt där butiker visar sina produkter och säljer sina varor till de svenska surfarna, då kommer ju fler paket att skickas och posten tjänar pengar. Det här är ju e-handel, men det skulle man nog inte kalla vid den här tiden. De här pionjäråren jämförs allting på nätet med den riktiga analoga världen. Man söker en koppling till verkligheten för att internet ska bli lite mer begripligt för folk. Så sökmotorn Yahoo till exempel, den är inte byggd som dagens Google med en enda ruta, utan det är en gigantisk katalog sorterad på ämnen, ungefär som gula sidorna vid den här tiden.
Och också var det så att tidningar då som bara fanns på nätet, de la ju ut nytt material en viss tid varje dag eller en viss tid en gång i veckan, för att man hade inte insett att man skulle uppdatera hela tiden, utan då tänkte man ju papperstidning fast man gjorde det på nätet.
Ja, det är väldigt länge sedan helt enkelt. Så att nu när postens marknadsplats på webben ska få ett namn, då är det inte så konstigt att man gräver där man står bokstavligen. Och därför registrerar man det moderna, sexiga namnet Svenska Torg. Ja, torg ja. Jo, för postkontoret ligger ju alltid centralt där svenskarna är. Vid sidan om butiker, apoteket och systemet. På torget träffar man sina kompisar, och precis så ska www.torget.se också vara. Starten på internet. Den naturliga första sidan som alla surfar in på. Här ska man få information, tips på nyheter och så ska man shoppa.
Antingen är det här kejsarens nya kläder eller 1900-talets mest innovativa projekt.
Ja, så säger Trine Dyrlev som är del av torgetsatsningen. Och 1995 är stämningen på posten eufori på gränsen till storhetsvansinne över internetplanerna. Det är ett citat från boken www.torget.se som handlar just om postens internetsatsning. Skriven av Erik Hörnfeldt, Mattias Hansson och Billy Andersson. Hörnfeldt och Hansson, de vet vad de skriver om. För de är anställda på torget.se som chefredaktör respektive redaktionschef. Sådana ålderdomliga titlar, det har man här för att redaktionen är viktig. De hippa digitala journalisterna, de ska skapa det där innehållet som får svenskarna att älska sajten och sen shoppa loss. Erik Hörnfeldt är en inarbetad journalist från bland annat Expressen. Och Mattias Hansson, han är en av webbens golden boys och har varit chefredaktör på Z Magazine, en Stenbeck-tidning som har handlat om internet och som nästan ingen har begripit.
Och som sen gick vidare som någon slags chef på ABBA-museet.
Precis så. Ja, bra innehåll och bra teknik, det måste man ha. Och sommaren 1995 så finns det en kravspecifikation klar för torget. Alltså en utförlig dokumentation som har lämnat till teknikerna och som bland annat beskriver exakt vad sajten ska ha för funktionalitet. Idag är en kravspec för en e-handelssajt väldigt, väldigt tjock. På posten 1995 är den en halv A4-sida. Och nu ska det bygga sajt. Och vid det här laget tycks det som att Sveriges alla konsulter är inne i torget-projektet och formligen täljer guld. En del av dem är oklart om de har en aning om vad de håller på med. Den som kan programmera och designa för webben tjänar goda pengar. Och amerikaner är ju inte heller dumt att ha med sig. Som Anderson och Lemke i New York, en av de coolaste byråerna i hela världen. Till och med Netscape som har byggt webbläsaren som nästan alla använder. De måste hjälpa torget med en massa saker. Det går till exempel inte att söka med de svenska tecknen Å, Ä och Ö. Teknikutvecklarna, de lever nu ungefär som man brukar beskriva det på film. I alla fall enligt Hanssons och Hörnfeldts bok om torget. Teknikerna får inte sitta i de flotta, dyra huvudlokalerna utan i sunkiga, trånga rum fyllda av varma datorer. Dygnet runt kämpar utvecklarna för att få klart allt i tid. Och allting är svårt. Den bärande designidén, att man ska ha en snurrande kub som är interaktiv och fungerar som meny, den är unik och mycket krånglig att koda fram. Utvecklarna har fått en kyl fylld med iskall Coca-Cola. Det här är innan man föredrar Jolt-Cola nämligen. När de amerikanska konsulterna kommer in har de med sig exotisk flygsprit också. Men glamoröst, det är torget-projektet inte. Himmelska skitens torg kallar webbutvecklarna sin arbetsmiljö. Ja, visst är det bra?
Ja, det är lysande.
Det är för lite struktur och det är för lite dokumentation. Men så är ju det här ett pionjärarbete innan det fanns färdiga arbetsmetoder för hur man bygger webb på ett effektivt sätt.
Fanns ju också någon kultur att man inte behövde sova, skulle jobba dygnet runt.
Våningssängar
var det ofta. På Icon Media Lab så fanns det våningssängar.
Vi är även denna vecka sponsrade av Best Secret, ett modeparadis på nätet bara för medlemmar.
Och inte vilket paradis som helst. Här finns 3000 varumärken, bland annat J. Lindeberg, Tommy Hilfiger och Hackett.
Om du inte vill köpa kläder så köper du väskor, bälten och klockor också. Och detta till mellan 20-80% rabatt, Andreas.
Vi är själva medlemmar, Mattias, och jag gav mig på någonting väldigt svårt. Nämligen att köpa någonting till min sambo Emma som ju är... ja, ska vi säga, av det kräsna slaget.
Ja, det kan jag väl bekräfta.
Ja, så att jag köpte helt enkelt en blus till henne och nu ska vi lyssna hur det lät när hon fick ta emot den här.
Det här? En blus?
Just det.
Men titta, vad fin.
Från Gant.
Från Gant, ja. Tack så mycket, Andreas.
Ska du testa den då?
Gärna.
Jag var ju väldigt var glad och nöjd hon blev.
Ja, precis. Så att det här är ju helt uppenbart att jag får göra om. Men om Emma inte hade varit nöjd, till exempel om jag hade köpt fel storlek, då hade det inte varit någon fara, därför att det är alltid fria returer hos Best Secret. Och dessutom så kommer det alltid nya erbjudanden varje midnatt.
Man måste ju vara medlem, men du som lyssnar på Misslyckade Affärer kan just nu bli medlem om du går in på bestsecret.se/misslyckadeaffarer och tecknar dig. Tack, Best Secret! Men så har vi ju det här med säkerheten. Torgets servrar, de ska stå i Allingsås. Och det tycker Netscape i USA är väldigt konstigt. Men postens komplex där, de följer till och med NASAs föreskrifter för kritiska byggnader. Det här bolaget är nämligen mycket mån om ordning och reda. Och den som står för det är postens säkerhetschef Roland Buresund. Det enda som är större än hans skepticism mot den vidöppna webben, det är hans ökända temperament enligt boken om torget. Folk som ska handla, lämna ut sina personuppgifter och chatta, är det verkligen bra för posten? När konkurrentens sajt telia.se blir hackad och någon byter ut loggan till Felia och lägger en porrbild där också, då blir Roland Buresund mycket bekymrad. Han gapar och skriker på torgeteknikern att det får aldrig hända dem. Nu installerar han, som är före detta militär, kortläsare i entrén på kontoret för att det är så mycket folk som ränner där. Buresund tvingar också teknikerna att lösenordsskydda sina datorer med komplicerade lösenord. Många av dem väljer då passwordet Buresund. När teknikerna vill använda FTP för att skicka filer mellan sig och de amerikanska konsulterna, vilket är standard, då flyger topplocket av Buresund som handgripligen trycker upp en utvecklare mot väggen.
Det här är ju en kulturkrock som heter duga.
Ja, verkligen, för det här är en försiktig general som jag har haft kontakt med inför att vi ska spela in det här avsnittet, för jag ville kolla om det verkligen var så skruvat som det låter i de här böckerna. Och jag fick svaret att ja, han är med på att han är den lite lustiga figuren i boken om torget, skriver Roland. Så det är helt okej. Sen säger han att vissa aspekter är lite överdrivna, men det är han beredd att leva med.
Ja, då kan man ju ha det i åtanke här när vi hör vidare om hans äventyr.
Absolut. Det är svettigt, bråttom, dyrt och osäker mark. Klart att det blir slitningar då. Mellan tekniker och redaktionen skaver det också. Redaktionen förvägras komma in i utvecklarrummet. Vildar, skriker en utvecklare till en art director. Och när redaktionen har varit inne på den ofärdiga sajten en natt och fixat lite länkar, då blir det kaos i koden. Några månader går, som ingen inblandad i den här historien tycks ha glömt bort. Men i maj 1996, då möter torget sin publik för första gången. Idag skulle man kanske ha kallat det här för betalansering, men 1996 då heter det testsändning. Några klagar på att formgivningen av sajten ser ut som en påse skridskor. Men vadå? Nya satsningar, de drar ju alltid på sig kritik. En viktig del av torget är chatt, eller prat som det kallas där. Där ska en kändis varje dag svara på vanliga svenskars frågor. Torget har till och med en liten studio byggd just för sina chattgäster. Och vem är lämpligast att ha som chattperson i premiären? Jo, det är ju såklart postens vd Ulf Dahlsten. Klockan 11 så ska han svara på journalisternas frågor live. Ulf Dahlsten har nog aldrig glömt den här dagen. För när torget ska gå live, då är internet dött. Telia har skruvat fel i en router och allting ligger nere. Ulf Dahlsten kan säkert fantisera om rubriken postens miljonsajt fiasko från början och sådär. Säkerhetschefen Roland Buresunds hår är yvigt som Einsteins och han är argare än någonsin. Han ringer både Telia och Tele 2 och ger dem varsin hårtorksbehandling. Och till slut skruvas nätet igång igen. Ulf Dahlsten, ja, han har sprungit tillbaka till sitt eget kontor på andra sidan stan. Och Buresund, han rusar dit längs Vasagatan och kastar sig in till sin vd och ser till att han kan logga in på internet och svara på reporternas frågor. Pup!
Men du, fanns de här kändischatterna också i pappersform? För jag för mig att det fanns någon tidning som låg på min gymnasieskola som var något postenprojekt där det var en massa kändisar som svarade på vanligt folks frågor.
Du tänker på tidningen OSA.
Och det är inte samma sak, eller?
Jag tror du tänker på den. Tänker på tidningen Chili.
Nej, OSA.
Ja, och den fanns ju på skolor och på JC-butiken också. Och den är en slags förelöpare till det här. Den är ett tecken på att posten har varit ute i de här markerna och velat bli lite ungdomliga helt enkelt.
Just det. Mm. Mm.
Men när det gäller digitalt så är kändischatten, eller då pratet då, på torget, det är fullständigt epokgörande. Sajten är igång. Det är dags att marknadsföra. Och posten sparar ju inte på krutet där heller. Sveriges bästa reklambyrå Forsman och Bodenfors gör tv-reklam med stjärnorna Peter Haber och Carina Lidbom.
Sunes föräldrar.
Ja, de var stora på 90-talet. Peter Haber spelar en pappa som ska fiska med sin son och borde ha köpt utrustningen genom torget. Ett sätt att nå intressegruppen fiskare då, såklart. Och Carina Lidbom, hon ska locka kvinnor att klicka in på torget. Glöm Windows 95, satsa på Greta 59. Det är redaktionens förslag på slogan till torget. Torget går live, men bara var fjärde svensk har tillgång till dator. Undra på om svenskarna tycker det är konstigt när de får se reklamfilmer på tv för någonting som de inte har en chans att kolla in. Men premiärstrulet, det ska inte tolkas som något fiasko för torget. För de kommande åren ska den här sajten, precis som det tänkt, bli en av de största och viktigaste i Sverige. Vid sidan om Passagen, en annan portal som finansieras av Telia, så är torget verkligen starten på internet för många svenskar. Så startnotan för det här projektet, 150 miljoner kronor. Det är för en sajt alltså. det kanske var värt det ändå. För den som är först har ju chans att ta hem de stora pengarna när intäkterna väl kommer.
Intressant att du säger ordet portal också, för det var väldigt mycket snack om portaler just
som
då.
Samlade då länkar helt enkelt och guidade vidare till andra sajter.
Ja, och det var ju för att sökmotorerna var så dåliga. Man behövde ju någon som sammanställde på ett annat sätt.
Ja, precis. Vi minns Passagen och vi minns ju också Everyday.
Ja, och bloggportalen fanns väl något som hette också, va?
Jag undrar om inte det var senare, för bloggen kom ju inte förrän 2002-2004.
Nej, det är rätt, men tydligen så levde ju uttrycket vidare. Mm.
Men nu är ju också allt fler svenskar ute på nätet. Brevchefen Börje Österholm, han ser nu den S-kurva som han har pratat om i flera år. Alltså ett diagram över antalet svenska nätsurfare. Om man tänker sig ett S som lutar, då är man mitt i bokstaven nu. Svenskarna rusar ut på webben. På två år sexdubblas andelen surfare. Och insändarskribenten i GP som vi läste tidigare, han har fått fel. Nätet är snart lika självklart för svenskarna som el. Och Mattias Hansson, Erik Hörnfeldt och de andra kreativa krafterna på torget, de levererar fantastiska saker till publiken. I december 1997 till exempel, då håller Sveriges mest kända präst Bengt Lindvall en livesänd adventsgudstjänst.
Pappa till Svensk Damtidnings chefredaktör Johan Telemann.
Ja, och fotografen Sven Lindvall.
Ja.
Ja, torget gör också sin egen webb-tv-dramaserie med dramatenstjärnan Eva Fröling i huvudrollen. Det här är alltså långt före SVT Play ens, alltså finns på kartan. Och sen har vi radiomannen Klabbe av Gejestam. Han har sin egen lilla avdelning på torget.se. Rakt över hårddisk heter den. För det är en travesti på hans P3-program som heter Rakt över disk. Ja, visst är det bra. Var inte ordvitsen större på 90-talet?
Känns så.
Att när man skulle på tidningarna, när man skulle göra vignetter och sånt, skulle man alltid vara lite fyndiga. Ja. Och i den här pratstudion då, chatten, där sitter varenda svensk som skulle kunna kvala in som kändis. Så hör här nu, Andreas. Här har du då Gudrun Schyman, Killinggänget, Linda Norman Skugge, Gert Fylking, Leif Loket Olsson, Camilla Henemark och Tom Hjälte. En om dagen ska chatta i målet, så de riktigt tunga namnen, de tar ju väldigt fort slut. Men chatten blir otroligt populär. Plötsligt får svenskarna själva chans att ställa sina frågor till alla kändisar live. De får direkt tillgång till sina idoler, inte som förr när en journalist alltid satt emellan. Torget har också sin egen maskot. Cyber Ulla heter hon.
Ulla och Greta, man tänker inte bara ungdomar tydligen då.
Nej, tydligen inte. Cyber-Ulla är en tecknad tjej i sådär 12-årsåldern. För torget är modellerad lite som en vanlig papperstidning. Och Aftonbladet har ju sin tecknade jycke och Expressen har ju sin geting. Så texterna på torget, de handlar också om sport, nöje och ekonomi. Torget blir lite som en mediesajt kan man säga. 1997 är torget Sveriges bästa sajt enligt tidningen Internet World. Sajten har också fått internationell uppmärksamhet. Torget är en sån synlig och tydlig del av posten nu att en del i bolaget pratar om att torget skulle tränga ut resten av posten. Då pratar vi alltså om bolaget som ansvarar för all paket- och brevförmedling. 1998 skriver Hansson och Hörnfeldt sin bok. Den har underrubriken Den fantastiska historien om ett av världens mest framgångsrika internetprojekt. Ja, det är ingen lögn, men sen är det ju det här med själva marknadsplatsen, den som ska göra torget tjäna pengar. För att få in de svenska butikerna och vara med på torget, det visar sig inte vara så lätt. Marknaden är inte mogen, suckar postenhöjdarna. En del av torgets säljare, de tycks ha så svårt att förstå riktigt vad de ska sälja. Kundchefen till exempel har bara varit ute på internet 2 gånger när hon får jobb på torget. Och många av handlarna som ska köpa annonsplats, de har inte ens datorer. Inte har de några egna sajter heller. Posten lyckas få med sig postorderföretag som Roels och varuhuset NK är också tidigt ute. Fotomodellen Petra Hultgren visar kläder för Ellos på torgets handelsplats. Men inte blir det några stora business för det. Butikerna som har sidor på torget, de visar dessutom fel varor. Torget.se ska ju nå aktiva familjer. Men klädbutikerna, ja, de visar arbetskläder för damer istället. Det enda som funkar hyfsat, det är när postorderföretagen låter folk beställa hem papperskataloger genom sajten. Och det är ju inte särskilt digitalt. Nu är torget också ett eget bolag inom posten, med en egen Excel-fil för intäkter och kostnader. Utgiftssidan, ja, den är fet, inte minst tack vare alla konsulter. Men intäktskolumnen är nästan tom. 1999 värderas sajten till kring 13 miljarder kronor. Men då ska vi komma ihåg att det är när börsen är bananas och hypen kring internet är som störst. Torget.se är lyckad, men affären är det inte. Trots att högste chefen Ulf Dahlsten har brunnit för projektet så är det slut 2001. Då säljs torget vidare och sen byter den ägare flera gånger de kommande åren. 2003 avslöjas i Dagens Nyheter att posten har lagt hårresande 904 miljoner kronor på torget. Okej, pionjärverksamhet, men det är otroligt mycket pengar.
Torget var Ulf Dahlstens baby. Det fick kosta hur mycket som helst.
Ja, så säger en IT-projektledare på posten till Dagens Nyheter. Och vid den här tiden har internet mognat. IT-yran har gått över i börskrasch och svenskarna är inte så imponerade längre av GIF-animationer av snabela som snurrar och nyhetsrubriker som flyger över skärmen. Torget beskrivs i termer av de reste till New York lika enkelt som vi andra åker tunnelbana. Eller det som byrån i USA gjorde gick inte att använda överhuvudtaget. Och Bengt Norin, affärsutvecklingsdirektören som har varit så framåt, hans jobb talas om ett utmärkt sätt att slänga bort pengar på. Ulf Dahlsten, ja, han går ut i tidningen IDG och han försvarar sig.
Torgen och passagen födde en generation internetentreprenörer och var basen för Sveriges framgångar på internetsidan under slutet av 90-talet.
Och Mattias Hansson, som gick vidare från torget 1998, han säger så här.
Jag fick öva i skarpt läge när de flesta fortfarande endast läste eller hörde om internet. Det har jag nytta av än idag. Byråkraterna åt upp entreprenörerna.
Idag är det självklart med e-handel och att kändisar kan kommunicera direkt med sina fans. På det sättet var torget inte alls misslyckat. Nej, problemet för pionjärerna på posten, Ulf Dahlsten, Börje Österholm, Bengt Norin, det var nog att de var för tidiga. De ville bygga ett slags Amazon innan Amazon hade blivit vad det är nu. Och de hade rätt i att webben blev början på den största revolutionen i postens historia. Det vet de som idag är chefer på utskällda Postnord. Men det är en annan misslyckad affär. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer med Mattias Bergman och Andreas Utterström, som normalt sett driver specialistbyrån Commercial Content och gör podden Världens bästa innehåll. Vi vill ge en shoutout till Niklas Mattsson och Christian Karvik som har skrivit boken Internetrevolutionen och Hansson Hörfeldt och Anderssons bok om torget.se. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Betygsätt gärna podden och prenumerera på den i iTunes så är det fler som hittar till den. Och så kan du tipsa om misslyckade affärer och ge god respons på den här podden till misslyckade@bplus.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.